låt oss få kraften ifrån dig. Låt oss hitta fram till dig och relationen med dig. Tack för den här stunden inför ditt ansikte. Amen. Jag blev lite full i skratt när du, Robban, inte fick till det där med Jerusalem. Jag hade för mig en tid i mitt liv att jag skulle vända på ord, som till exempel portfölj, det blev fotpölj. Och så höll jag på som en massa ord. Så när man kom i läget att man skulle säga Jerusalem, så blev det Jerusalem. Och så kan det bli om man snurrar till det lite ibland. Nu är vi i en text idag som jag inte kommer att läsa, men som många av oss kan. Det är när Jesus rider in i Jerusalem. Och Robban har nämnt om det. Och det är ju liksom, det är palmsöndag idag. Det är liksom porten in till påsken. Det är när Jesus väljer vägen han ska gå. Korsets väg. Och jag kommer läsa texten som är precis innan texten. Och jag kommer läsa texten som är precis efter texten. Det blir lite speciellt. Men jag vill börja med detta, att det är i Jeriko, 800 höjdmeter nedanför Jerusalem, som Jesus bestämmer sig för att nu ska jag gå till Jerusalem. Nu ska jag gå. Jag ska gå den här vägen, även om det är en smärtans väg. Han har träffat Zacchaeus i Jeriko, botat en blind man där i denna stad. Men nu börjar han vandringen mot korset. Tiden är inne. Han lämnar Jeriko och han går denna vägen upp, som är rätt brant väg upp. Det är nästan bara soligt, det som vi längtar efter nu. Men det blir dammigt och det är torrt och det är en rätt tuff väg han går dit innan han kommer till Jerusalem. Han är, jag rätt övertygad om, känner oron i sin själ. Och det tror jag vi alla har upplevt ibland, när det är saker och ting som ska hända, som vi inte vet riktigt vad det kommer att innebära. Jag är övertygad om att Jesus känner den oron inom sig. Men han har bestämt sig. Han har bestämt sig för att lita på Gud, honom som han känner. Och han har bestämt sig av en speciell anledning. Han tänker på människor. Han tänker på dig och mig när han ska gå den här vägen. När Jesus går in i Jerusalem, så handlar det dels om Gud. Att Gud är på gång att göra någonting. Men det handlar också om oss och våra liv och hur vi lever dem. Bägge de sidorna. Jag tänker jag ska försöka beröra det lite grann. Först bara, Jesus, han väljer en ung åsna att rida på. Och det har sitt tydliga språk, om man vet vad det innebär att rida på en åsna. Han kommer på en åsna. Han kommer med fred. Och vi läser, och jag vill gärna läsa några texter. Profeterna profeterar om detta i Zakaria 9 och vers 9 och 10. Jag tar lite tid om. Nej, nu hittade jag väldigt snabbt. Zakaria 9 och vers 9 och 10. Fröjda dig så stort, dotter Sion. Dotter Sion är ju Jerusalem. Fröjda dig stort, jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnarna ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort, och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. och även ifrån Mika 4 och 3 vill jag läsa. Där står det så här: han ska döma mellan många folk och skipa rätt åt mäktiga hedna folk ända bort i fjärran land. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra, inte mer öva för krig. Om det var någon som trodde att Gud inte kom med fred och frid, så trodde vi fel. För Gud kommer med fred. Och det är viktigt att vi fattar det. Gud kommer med fred och med frid. Vi kommer med krig. Om Gud startar krig, så startar han det mot ondskan, mot orättfärdigheten, mot kärlekslösheten, synden och döden. Jesus, när han går där på vägen upp ifrån Jeriko mot Jerusalem, så vet han vad som kommer att hända i staden. Att det kommer att bli smärtsamt att öppna den dörren till fred och frid mellan Gud och människor och människor emellan. Tänk att det är så märkligt. Det kommer bli smärtsamt och det kommer kännas ordentligt. Det kommer bli svårt att komma med frid och fred. Visst är det konstigt? Det visar sig att ondskans makter hade slagit sig samman med människor, och man sätter sig upp emot Jesus och emot Gud. Det blir kaos. Jesus vet att det är så det kommer bli. Men han går. Han går den här vägen. Och han ber den här bönen, inte som jag vill, utan som du vill. Han böjer sin egen vilja. Han böjer sin egen makt och kraft under sin far. För han känner honom. Han känner sin far. Hans far som vill frälsning, försoning, rättvisa, frid och fred. Så Jesus, när han kommer till Jerusalem, han väljer åsnan att rida på. Och det är viktigt för oss att se det. Det är ingen häst. Det är en åsna. Nu har vägen till korset börjat. Nu är den vandringen igång. Och det börjar ju rätt bra om man ska se till hyllningsropen när han rider in i Jerusalem. Det ser rätt bra ut. Men nu vill jag läsa texten som man kanske rätt sällan egentligen har den här dagen. Men jag vill läsa texten precis innan Jesus ska rida in i Jerusalem. Och det är en liknelse som Jesus har och ger. Och det är en liknelse som berättar om en kung som kommer tillbaka och vill veta vad hans tjänare ägnar sig åt. Problemet är att de vill inte ha tillbaka honom som kung. Och det är ju precis detta som händer på palmsöndagen. Så låt oss läsa ifrån Lukas 19, vers 11 till vers 27. Så det är ett stycke. När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse. Eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt. Han sa: en man av ädelbörd reste till ett land långt borta för att bli kung och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem: gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom för att säga: vi vill inte ha honom till kung över oss. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat. Den förste kom fram och sa: herre, ditt pund har gett 10 pund till. Då sa kungen: bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för 10 städer. Den andra kom fram och sa: ditt pund, herre, har gett 5 pund. Kungen sa till honom: och du ska styra över 5 städer. Därefter kom en annan tjänare och sa: herre, här är ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk. Jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Hans herre sa till honom: efter dina egna ord ska jag döma dig. Du usle tjänare. Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du då inte in mina pengar på banken så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom? Och till dem som stod bredvid sa han: ta ifrån honom pundet och ge det till honom som har 10 pund. De sa: herre, han har ju redan 10 pund. Ja, jag säger er, var och en som har ska få, men den som inget har ska bli fråntagen även det han har. Men mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, hämta hit dem, hugg ner dem här inför mig. När Jesus hade sagt detta gick han framför dem upp till Jerusalem. En liknelse om en kung som kommer tillbaka och vill veta vad hans tjänare gör. Men de vill inte veta av honom. Precis detta är det som händer när vi läser fortsättningen av texten. Först hyllar man honom, sen vill man inte ha honom. Gud är på besök i Jerusalem för att se vad som pågår där. Han kommer själv, och när Gud kommer, ja, då blir det att tjänaren blir avslöjad. Då ser Gud tjänaren precis i det han gör. Tjänaren hade gömt sin herres peng i en duk. Texten precis efter detta så går ju Jesus in i templet. Boden flyger när han går in där, vi vet det. Han kastar omkring och han säger: ni gör det här till ett rövarnäste. Det ska vara ett bönens hus. Jag tänker att några skäms kanske som står där vid borden. Många, tror jag, blir arga. Riktigt arga. Det är det som händer när Gud kommer. Då rivs det runt hos oss. Jesus, han river runt en del. Han gjorde det då och han gör det nu. Så därför handlar det inte bara om att Gud kommer in i Jerusalem och till Jerusalem. Eller Gud kommer här nu till oss. Det handlar också om oss. Hur ska vi reagera? Vad blir vår respons? Den oönskade kungen återvänder. Det är inte en elak kung, som Herodes var till exempel på den tiden. Men det är en kung som kommer med sanning och rättfärdighet. Budskapet är: ta emot mig, vänd om, följ mig på en ny väg, en annan väg. För din väg, min väg, leder bort. Men så kommer Herren och så säger han: men min väg leder till livet, till frid, till fred, till sanning och rättvisa. Men Jesus blir avvisad. Vi vet ju det. Han blir avvisad. Och han blir avvisad på grund av en väldigt viktig sak. Och det är att man ville gå sin egen väg. Man ville inte ha Guds väg. Man tänkte, som i början på denna liknelsen, riket ska komma nu. Jesus ska vara en kung som tar över, vi vet ju om detta, som tar över och romarriket ska slås ner. Man hade en egen väg. Nej, om Jesus inte skulle gå den vägen, vill jag inte. Och jag tänker, så utmanas faktiskt du och jag också. Ingen ska styra mig är ju egentligen något som ligger i tiden. Ingen ska bestämma vilken väg jag går. Den tänker vi ofta. Men låt oss fråga oss, vad leder den vägen? Vi ser i vårt samhälle att den leder många gånger till ensamhet. Hyllningsropen hade Robban uppe, byttes snabbt bort till anklagelserop. Men det är ljuvligt när Jesus rider in i Jerusalem. Och det är ljuvligt när han kommer till dig och mig. Guds rike är på väg in. Och det var det ju då på den tiden. Men det är ju ännu mer nu. Och vi har lärt oss att be bönen, låt ditt rike komma. Och när vi ber den bönen, då kommer gudomlig närvaro hos oss. Och då händer det något. Och det är ljuvligt, men det är också omskakande. Då kommer det ljus över oss och vad vi håller på med. Vi som han känner. Det hänger ihop. Det kommer ljus över våra liv och hur vi lever dem. När vi ber bönen Guds rike kom. Det rör upp någonting i oss. Jag är övertygad om. Men idag skulle jag vilja säga så här. Låt oss inte gömma oss då. Låt oss inte gömma oss då. Ja, det rör upp någonting i oss. Det gör det. Gång på gång väcks motståndet i oss. Men låt oss inte gömma oss då. Utan låt hans närvaro få komma till dig. Ljuset. För det är ljuset. Det är också domen. Och jag vill läsa Johannes 3. Och 19 för er. Då har vi ju läst i Johannes 3 och 16 kan vi. Ty så älskar Gud oss så mycket. Ty så älskar Gud världen. Att han gav den sin enda son. Guds kärlek kom emot oss. Och det står också att Jesus har inte kommit för att döma världen. Men domen kommer i våra reaktioner. När ljuset kommer över oss. Så vers 19 står det så här. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset. Eftersom deras gärningar var onda. Låt oss inte hålla bort Jesus. När det blir motstånd här inne i oss. För det blir det. När ljuset kommer mot oss. Låt oss öppna oss för det. Låt oss säga att jag känner motstånd till Jesus, va? Men jag vill öppna mig för dig. För jag har anat och förstått att min väg, den kan jag inte lita på riktigt. Men din väg, den vill jag följa. För jag tror att din väg leder till liv. Öppna oss. I Jerusalem släppte man in Jesus, men bara på egna villkor. Hur släpper du och jag in Jesus? Och det här blir ju väldigt personligt. Och det måste bli personligt, för Jesus är personlig. Och det vi följer, det är inte en lära. Vi följer en person, Jesus Kristus, som finns här mitt ibland oss. Men vi får tänka på våra motiv. Varför följer vi honom? Det är bra att tänka på det ibland. Hakar vi på Jesus för att han ska infria några av våra förhoppningar och önskningar? Sjunger vi lovsångssalmer bara så länge Jesus gör som jag vill? Vilka motiv har vi att följa Jesus? Det kan vi fråga och tänka på. Men ett av de viktigaste jag vill säga idag är att vi ska vara medvetna om att vi upplever motstånd inom oss. Ibland tänker vi kanske inte så. Men när fred och frid, rättvisa och sanning möter oss människor, då upplever vi motstånd. När någon kommer och säger, jag vill se vad du gör. Känner bara, jag petar lite så. Hopp. Det är jobbigt. Vi behöver vara medvetna om att ljusets kraft, den måste vi öppna oss. Vi måste förstå att vi har ett motstånd. Och vi får säga, jag vill ändå. Jag tänker att jag ska läsa ett ställe ifrån Efesierbrevet. Jag tror jag skrev i veckobrevet att det var Efesierbrevet 2. Men jag har ändrat mig. Så det är Efesierbrevet kapitel 5. Och det är en sån där text som är både jobbig och ljuvlig. Och jag tänker att den får lite beskriva den kampen. Det är att öppna sig för fredens och fridens Gud. När han rider fram också hos oss just här och nu. Och det är från första versen i kapitel 5 i Efesierbrevet. Bli därför Guds efterföljare som hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss. Och utgett sig själv för oss som en offergåva. Ett väldoftande offer åt Gud. Bli Guds efterföljare, hans älskade barn. Det börjar bra, det är lätt. Men sen kommer lite text om vad vi gör och hur vi lever våra liv. Och där ska jag läsa några verser, 3-7. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Har därför inget med dem att göra. Här kommer kungen och så rider han in i vårt privatliv. Så är det. Och vi kan känna ett motstånd. Men jag rekommenderar dig, öppna dig för Gud, för Jesus. För det är ljuvligt. Tidigare, jag fortsätter där i Efesierbrevet. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Jag gillar det. Pröva vad som gläder Herren. Vilken utmaning för nästa vecka. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja dem istället. Vad de gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt. För allt som uppenbaras är ljus. Därför heter det: vakna du som sover, stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Jag ska strax läsa 4 verser till där i den texten. Men jag ska säga några ord. Och det här var väl rätt, det var rätt tufft, va? Det är lite svettigt. Jag kände det själv. Det är inte ett bekvämt liv Jesus för oss in i. Sex, makt och pengar vill sätta klona i oss. Men börja din väg, eller fortsätt din väg. Glöm inte bort din väg i att lära känna Jesus. Ha relationer med honom. Lyssna på honom och vad han säger. Kanske trots motstånd i din själ. Lita på honom och låt din vilja lite minska ner. Och börja be Gud om en längtan efter att göra Guds vilja och följa Guds vilja. Att det får växa i oss. Anita hade en sån här skön bild igår när vi satt och pratade. Och jag plockade in den till omvändelse, eller detta att följa Jesus. Det är som att åka på en 7-filig motorväg. Det gjorde vi i Houston i USA. Eller ännu mer filig ibland. Och där är det, alltså om man kanske drar sig lite åt vänstra kanten. Och så är man på fil 5 eller någonting. Och så märker man avfarten jag ska på. Den är ju snart 5 filer liksom att dra över. Det blir tuffa saker. Omvändelse är som att byta fil i tid. Det är små steg som betyder väldigt mycket. Vi kan göra små steg, det betyder väldigt mycket. Och när avfarten kommer så ligger vi rätt. Små steg i rätt riktning. Det är utmaningen Jesus vill ge till oss idag. För han kommer. Han kommer att komma tillbaka. Han ger kraft på vägen till den som ber. Andliga gåvor, tilltal, syner, stöd. Vi är inte på väg en och en. Nej. Det är vi inte. Vi är på väg tillsammans. Ingen ska gå in i sin egen bubbla, utan nu ska vi stödja varandra och hjälpa varandra att byta fil medan tid är. Små steg hela tiden. Så nu går vi in i påskveckan. Detta är porten lite som jag målar. Jesus rider in i Jerusalem. Han rider in till oss. Det är porten inför vad som kommer att hända. Ge dig tid att vara inför Gud. Inbjudan finns där till oss. Kom till Jesus. Håll dig nära Jesus. Att frivilligt böja sin egen vilja och lyssna till honom är som att ställa sig på en klippa och få fast mark under fötterna. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. En sista mening. Låt bönen finnas i oss att vi ska få ära honom, vi tillsammans. Med vad då? Med goda ögon, med rena tankar och med villiga händer. Vi ber. Herre, tack för att du rider in i Jerusalem. Tack för att du gör det för att du kommer med ditt ljus och med din härlighet. Tack för att du väljer att dö för oss. Att ge ditt liv för oss. Och vi ber att det som du har gjort, den väg du har banat, den relation vi kan ha med dig, att den ska blomma i våra liv. Herre, låt den få blomma i dagar som kommer. Vår relation med dig, att du gång på gång rider in i våra hjärtan. Tala med oss om vad vi gör och hur vi ser på livet. Tack för att vi får lägga oss i dina händer, och vi ber att den här påskveckan ska få bli helig för oss. Vi ber om heliga stunder med dig. Vi ber om att få uppleva din närhet. Och vi ber om modet att släppa in dig trots motståndet. Tack för den här veckan som kommer. Tack för alla mina vänner här. Ta hand om oss, Herre. Och led oss på din väg. Amen.